Systrarna, del 2, av Arnold Bennett, efter översättning av Karin Jensen, inläst av Åsa Kjellman Risi för Saga. Tredje boken, Sofia. En leveringen. Hennes diskret dyrbara dräkt såg något landsortsmässig ut, där hon färdig att gå ut, väntade i hotellrummet i London den 1 juli 1866. Men det fanns ingenting av landsort i det vackra ansiktet, eller i den på en gång skygga och högdragna hållningen. Och hennes våldsamt klappande hjärta var uppfyllt av bävande förväntan. Det var Hatfield Hotel vid Salisbury Street, mellan strand och floden. Både gata och hotell har nu försvunnit, har fått lämna rum för de stora byggnadskomplex som tillhör Savoy och Cecil. Men den luggslitna Hatfield-typen finns alltjämt kvar. År 1866 ansågs det vara ett ganska bra och modernt genomsnittshotell, trots sina mörka korridorer och krokiga trappor, sina osande talgljus, sina mattor och möbeltyg där mönstret bläckts bort, sin trånga matsal där 1000 idoga flugor åt och tillsammans vid ett enda långt bord, sina fräna, instängda luft och den obehagliga känsla det väckte att smuts dolde sig överallt. Rummets fläckiga och trådslitna skäskighet bildade en ram som ännu mer framhöll Sofias ungdomliga skönhet. Hon var det enda där i som ej var besudlat. Det gör en knackning på dörren, tydligt munter och ogenerad. Men hon tänkte, och med rätta, han är nästan lika nervös som jag. Och i den kväljande oro som kom över henne hostade hon och försökte så vinna herreväldet över sig själv. Slutligen var det ögonblick inne som skulle bli det avgörande för hennes liv. Liksom ett fältslag blir det avgörande för ett folks historia. Hennes tankar gled och blixtsnabbt åter över det skede av hennes liv som bildades av dessa tre sista, otroliga månader. Hur mycket list hade inte fodrats för att hemma i borden taga emot och gömma Gerards brev och sedan besvara dem? Och ännu riskablare och mera komplicerat var det dubbelspel som måste övas gentemot den majestätiska mostern i Ax. Besöken på postkontoret i Ax, de tre ljuvliga mötena med Gerald tidigt på morgonen ute vid vattenledningsreservoaren, då han berättat för henne om sitt arv, och morbrorn Balderos kitslighet och i det mest hänförda ordalag för henne öppnat ett perspektiv av evig lyxalighet. De ångestfyllda nätterna. Så hade hon plötsligt som i ett slags yrsel gått in på hans plan. Och därefter hade hon gått som i en mardröm med en känsla av att allting omkring henne var overkligt. Den järva rymningen från mosten hade föregåtts av en sannskyldig störtflod av hårresande lögner. Hur kände hon sig icke till mods vid Knipes station när hon med blodet uppåt huvudet begärde en biljett till London? Hon kunde ej glömma bärarens på en gång ironiska och medlidsamma blick när han tog hand om hennes koffert. Så dundrade tåget in på stationen. Hennes ängslan tilltog när hon såg att det var packat med folk. Och huvudyr och förvirrad hamnade hon i en kupé där det redan satt 6 passagerare. Så rycktes dörren häftigt upp och konduktörens korta fråga ljöd. Varthän? 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 Och så kom turen till henne. Varthän, fröken? Hon svarade med knappt hörbar röst. Houston. Och så rådade hon häftigt igen. Och tåget brusade fram över skenorna och hjulens stadiga dunkande flöt samman med rytmen i frågan inom hennes eget bröst. Vad gör du här? Vad gör du här? Och den frågan kunde hon aldrig besvara. Så kom hon till rugby och måste gå igenom den hemska persen att möta Gerald när han steg in i kupén. Det blev jämkning och ombyte av platser och de gjorde ohyggligt pinsamma försök att vidmakthålla ett meningslöst kallprat mitt ibland de andra passagerarna. Och hon fick en känsla av att denna förberedande del av företaget hade kunnat ordnas bättre av Gerald. Och slutligen kom London.